En podcast från Sportbladet. Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Då hälsar vi välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Det är tisdag, Patrik Syket är jag med mig här. Kalle Karlsson och Frida Fagerlund, välkomna hit, välkomna kära lyssnare. Mår ni bra?
Absolut.
Mår fint.
Vi sätter mikrofonen lite närmare Kalle där så blir det bättre. Ja, mycket fotboll i helgen. Stor match på Stamford Bridge, inte minst. Vi kanske ska börja där, vi kommer ju komma in på det övriga också. Mycket frågor som vanligt, vi kommer nog hinna med en hel del. Inte minst med tanke på att vi inte har några mål att prata om från Stamford Bridge. Det är lite förvånande, det är liksom inte det mötet som man direkt förknippar med tajta 0-0-matcher, Chelsea-Arsenal.
Nej, det var lite tillbaks till den gamla engelska fotbollen, kändes det som. Ingen höjdarmatch kanske, men det är någonting speciellt ändå med lite fula tacklingar och hårda inlägg från kanten och sådär. Luis, han skapar ju lite drama också där på slutet. Så att det,
ja. Ja. Det kändes ju som en match som skulle innehålla ett rött kort.
Ja, att han blev utvisad var ju, det kände man ju större delen av matchen att han skulle åka.
Han kanske redan kunde åka på den första.
Möjligen, men jag tycker nog inte det ändå. Men jag tycker vi ska väl inte diskutera sånt.
Nej, vi ska det blir mycket
det roliga med Luis kortet tycker jag ändå, det är ju hans och Contes reaktion efteråt, att de verkligen tycker att det är så otroligt
det är så orättvist.
Överraskande, förvånande att det röda kortet kommer upp.
Och då står ju Conte precis bredvid.
En meter därifrån.
Ja. De är lite färgade i den situationen kan man tycka. Men visst känns det? Vi pratade lite om det förut, Kalle. Visst känns det precis som en match som Diego Costa hade avgjort förra året?
Det här du sa det.
Det kändes som en Diego Costa-match det här. Så tillknäppt, 0-0, bollar som studsar lite, mycket, lite chansartade bollar in i boxen. Ganska fult, mycket känslor. Det är den här typen av matcher som Diego Costa älskar och som han avgjorde så många, framförallt förra säsongen.
Ja, han var ju ofta den där som gjorde de viktiga målen förra året. Jag köper din teori där om att hade han varit på planen så hade de haft större chans att vinna. Nu tycker jag att Morata har gjort det jättebra i inledningen av säsongen här och varit jättefin i allround-spelet måste jag säga. Och dessutom är livsfarlig på huvudet i boxen så. Men Diego Costa har ju den där förmågan att bända fram ett ledningsmål ofta i matcher som står och väger. Så jag förstår ju vad du menar med att känslan var att han hade kunnat liksom vara tungan på vågen i en sån här match.
Tyckte det var härligt också med Mustafi när han firade sitt mål som inte var mål. Och den här stackars supportern hoppar över och blir utslängd.
det är taskigt faktiskt.
Det var ingen bra dag för honom.
Han fick fira ett bortdömt mål och blev utslängd på det. Det är tungt alltså.
Det är tråkigt.
Man kan ha bättre dag.
Ramsays soloräd förtjänade ju ett bättre öde än att gå i stolpen. Alltså.
Och Lacazette, han skulle ju...
Det fanns chanser åt båda håll. Kändes ändå som... Jag tyckte ändå det kändes som Chelsea var det bättre laget sett över hela matchen, men Arsenal kanske hade de hetare målchanserna.
Ja, jag tyckte Arsenal, jag tyckte framförallt att de var väldigt, de har ju fått så mycket kritik för sin defensiv. Jag tyckte de såg rätt stabila ut och väl organiserade och sådär. Och det var ju trots allt de mot slutet där så tyckte jag att Arsenal tog över lite grann. Chelsea inledde ju i rasande fart, men det hade vi ju förväntat oss.
Hazard ska ju vara tillbaka i fullt slag hoppas man vid det här laget efter sin skada. Känns också som kanske är den som skapar mest för Chelsea i den här matchen. Han blir väldigt viktig den här säsongen också förstås.
Garden of Eden som det stod på någon banderoll. Det var innovativt och kul.
Ja, det var väl inte första gången kanske som den ordvitsen spetsades till. Hur viktigt var det här för Arsenal skulle du säga, och efter deras liksom lite krisveckor har det ju varit? Visst, nu fick de seger förra helgen mot Bournemouth, det var ju rätt väntat, men efter smällen mot Liverpool, efter ja, allt det som har varit kring klubben, att ändå alla förväntade sig att de skulle förlora den här matchen. Det här är ju ett möte som de har haft så svårt för, alltså det överhuvudtaget, topp 6-lagen och framförallt på bortaplan har de ju knappt tagit några poäng alls de senaste säsongerna. Att ändå komma dit och nolla ett Chelsea som har varit så bra den senaste tiden. Hur mycket betyder det för dem?
Det betyder enormt mycket med tanke på att de åkte på en sån smäll där mot Liverpool, och just bara få dels att det är bortaplan, men också få hålla nollan, känna att försvaret inte är så svag som man kanske har gjort gällande. Det tror jag är jätteviktigt kvitto att få i det här läget. Förlust här i den här matchen, då hade du ju kunnat liksom, ja men, då hade du kunnat. Nu har de ju för sig den där förmågan som vi ofta återkommer till, att de, när de är som mest pressade, när de är som mest kritiserade, så brukar de alltid kunna studsa tillbaka. Det har de verkligen gjort på ett sätt som har varit beundransvärt de senaste 5-6 åren under Wenger. Men jag tror ändå, hade det blivit förlust nu mot Chelsea, hade trycket blivit så enormt på laget och med hela Sanchez-situationen och allt det här, och på Wenger, så att då hade det kunnat bli en riktigt, riktigt jobbig inledning här om hösten.
Mm. Vad betyder det för Conte då att inte lyckas då köra över en av huvudkonkurrenterna när man nu har den på hemmaplan? Det känns man har dem i rätt läge på säsongen och så vidare.
Alltså någonting betyder, jag tror efter den här matchen så har det väl fokuserats väldigt mycket på Arsenal, just eftersom att det kändes mer som en vinst för Arsenal än oavgjort, och det kändes för kanske då mer som en förlust för Chelsea.
Det är ju sen, så jag lägger upp det här.
Ja, men det är ju lite så, ja. Trots att det blev 0-0. Och visst, alltså de kommer väl inte upp riktigt i, de får ju inte riktigt spela sitt spel. Jag tyckte Fabregas var ju, han kom inte alls in i det. Slog bort väldigt mycket passningar och var slarvigt i allmänhet. Moses tycker väl jag är den som kanske ser piggast ut matchen igenom, men det var väl kanske för att den här matchbilden passade honom lite bättre när han fick komma där på kanten. Alonso blev helt låst. William var väl inte, kom inte heller upp i kapacitet, så det är klart att det betyder någonting, och nu är ju Luis dessutom avstängd. Så ja.
Det tycker också man såg Kolasinac i Arsenal, att vad det betyder att ha en spelare med de fysiska förutsättningarna på planen för Arsenal när de möter ett Chelsea i det här fallet då, är liksom någonting man kanske har saknat de senaste åren. Lite muskler helt enkelt, någon som kan stå upp i närkamper och det fysiska spelet.
Ja, när Arsenal vann ligatitlar senast på den tiden, då hade de ju mycket muskler i laget. Då fanns det den här tyngden med Vieira och med Gilberto Silva, även om man kanske inte var i första hand en fysisk spelare, så det var ändå liksom lite storlek. Det fanns starka mittbackar som Sol Campbell och så vidare, och tidigare såklart med Martin Keown och hela det kopplet liksom. Jag håller helt med om att Kolasinac nu ger en slags ja, men styrka och respekt som det här, får man säga, veka Arsenal-laget inte haft de senaste åren.
Så han har, det är ju en väldig skillnad att liksom, jag menar, ska du stänga av motståndarlagets bästa spelare med Nacho Monreal eller med Kolasinac? Det är klart att det är en väldig, väldig skillnad.
Ja, Wenger säger ju här när det gäller Kolasinac att han är den spelare med bäst fysik av alla han har tränat. Det säger en hel del.
Ja, det gör det.
Han har varit med ett tag, Wenger, så att det här är ju ett riktigt powerhouse de har fått in.
Och det, ja, det är ju det vi efterfrågade. Det är väl det vi hoppades lite att Granit Xhaka skulle vara också när han kom in förra säsongen. Lite mer fysik, lite mer inställning och vilja. Det har inte riktigt blivit hans roll i det här laget. Han trevade väl lite. Han var ju bra i slutet på förra säsongen, men trevat lite den här i början nu också.
Lite toppar och dalar va?
Mål blev det istället i Manchester när Manchester United tog emot Everton. Fanns så många såna narrativ kring den här matchen som man visste inte vad man, det var liksom Lukaku mot Everton, det var Rooney mot Manchester United, och det var ja, men hela det där med Rooney, med han var ju rätt en dag innan och fick sin dom. Ja, det var så mycket kring den här matchen, och så fick vi det där 4-0. Det är det tredje 4-0 som United vinner med på fem matcher bara. Ja. Det är rätt häftigt faktiskt.
Och många har ju följt samma tema egentligen. Mm. Det är lite, ja, det blir, liksom matchen alltså, står och väger och sen bara rinner ifrån i slutet.
Ja. Men man har ju köpt en spelare som gärna gör det där 3-0-målet och 4-0-målet. Vi har varit inne på det. Lukaku har ju en, av någon anledning en förmåga. Dels att göra mål sent i matcher, men också göra de där alltså inte avgörande, men de där spiken i kistan målen. Det gjorde han ju mycket för Everton också.
Ja. Alltså man kan ju sitta och prata om att Everton trots allt hade chansen eftersom att det stod 1-0 så himla länge. Sen samtidigt, en fotbollsmatch spelas ju trots allt över 90 minuter och stopptid.
Ja,
och då, jag tycker väl inte att de kände så heta ändå. Det är någonting som saknas där. De saknar ju en riktig målgörare. Rooney blir ju alldeles för ensam. Jag vet inte, Coman har ju ändrat om väldigt mycket där framme. Men jag tycker inte att han har, nu spelar han med Sigurdsson liksom, som i tvåmananfall. Alltså,
det är ju det här som man har varit inne på från början, att det saknas speed i det här laget. Jag tycker det blir väldigt, väldigt uppenbart. Det finns ingen riktig djupledsspelare i, alltså på offensiv planhalva. Det går liksom inte att ställa om med Wayne Rooney och Gilve Sigurdsson.
Man såg ju också Rooneys frustration. Det var något tillfälle där mot slutet, precis innan Rooney lämnade planen, som jag tror det var att de påbörjade en omställning och hade lite fart för första gången, och sen så helt plötsligt stannar Jagielka upp med bollen och slår en felpass rakt in i banan. Mm. Och man såg hur Rooney liksom, hur han slog ut med armarna i ren frustration, och det speglade lite hur Everton är just nu. Det känns som att det är så fruktansvärt frustrerat och de kommer liksom inte framåt.
Nej, det känns inte Jagielka som snubben som ska driva upp bollen och slå passningen heller. Kan jag ju tycka. Säger något om Valencias mål?
Finns inte så mycket. Det var Kim Källström och Valencia som levererade i helgen.
Kim Källström,
det var hårt i skottet, Kim.
Ja. Han drog in någon sån där kanon, han var i Wigan vill jag minnas. Men kan inte minnas att han använt den där släggan så mycket sen han kom till United.
Det är hans andra mål eller något sånt där på de senaste tre säsongerna.
Det tog jättelång tid innan jag ens fattade vem som hade gjort målet. Ja. För det var så... Det var så obegripligt att det var han.
Ja. Den går ju liksom mitt i målet, men den är ju så hård så att målvakten hinner ju inte reagera.
Nej.
Det var någon som, ja.
Vet inte.
Hade De Gea tagit den?
Ja, det tror jag han har gjort. Jag tycker inte att den är helt otagbar om man har lite mer. Pickford har ju inte riktigt längden där när han får den där typen av skott emot sig när han ska reagera snabbt.
Nej, vi har varit inne på det. Någon gång. Rooney såg ändå typ, tyckte jag, ganska fräsch ut.
Han var väldigt isolerad. Alltså det var ingen enkel match för honom.
Nej, det var ju väldigt svårt, men han producerar ju ändå ett par riktigt farliga lägen. En som stryker stolpen och en som
höll i bollen bra i några gånger.
Ja, han stjäl bollen utav Bailly vid ett tillfälle där och är egentligen helt ren med De Gea. Det skulle vara mål faktiskt, men lyckas ändå ur sin väldigt isolerade position skapa en del. Vilket ändå säger någonting om Rooney, dagen efter att han har då varit uppe i rätten och fått stå till svars för den utflykten.
Han är ju van att ha trampat i klaveret, så att jag tror inte det var så
jag tror inte det påverkar honom.
Nej, jag tror inte det gjorde det. Jag tror mer att han var så taggad på just den här comebacken på Old Trafford, så att en rättegång, det bekommer inte honom just i det här fallet.
Jag gillar ordväxlingen mellan Mourinho och Coman också efteråt. Det blev ju lite Mourinho...
Han bråkar ju med alla.
Ja, och han, det var väl lite provocerande sagt. Han sa väl någonting i stil med att med tanke på alla pengarna som Everton har spenderat i sommar så borde man begära mer av ett lag som vill slå sig in vid topp 4. Och det fick ju Coman och gå i taket och tycka att där ska vi inte vara än. Och så menar han på att laget som de ställer ut med är ett väldigt ungt lag och att här ska det tänkas långsiktigt.
Hur ungt var det egentligen? Vi hade Leighton Baines, Wayne Rooney, Ashley Williams, Jagielka.
Ja, alltså just medelåldern om man skulle räkna ut den kanske inte. Men
de har ju ett antal unga spelare på plats, alltså Tom Davis och så vidare.
Medianen, där räknar man inte ut det på ett annat sätt? Där
jo,
kanske de, där
kanske hoppar man, du över matte B eller matte C?
Det var inte min grej. Men där är kanske medianen är kanske ganska...
Ja, där kan jag ju vara under där. Men det jag funderar på där, det är ju att just i det här fallet så får man ändå vara på Komans sida. Alltså, ja, de har spenderat pengar, men jag menar, de har ju tappat sin bästa spelare. Mm. Alltså Lukaku för en enorm summa pengar, och det är de pengarna de har använt till nya spelare. Alltså, man får ju ändå se det som att så mycket pengar har de ju inte spenderat netto.
Och United har ju lagt pengarna på samma spelare.
Ja, alltså, exakt. Så att...
United har lagt betydligt mer pengar dessutom. Mm. Så ja, man ska inte säga något.
Det blir verkligen kasta sten i glashus här.
Ja. Mourinho är fortfarande den tränaren i världen som har spenderat mest pengar.
Ja,
i
det
sin
gjorde
karriär.
Han ju förra sommaren också. Och ja. Då var de utanför topp 4 i ligan och räddades av Europa League-segern från ett jättefiasko. Liksom. Mm. Så att, jag hade velat höra samma resonemang, samma ord om Mourinho förra året och hur han hade reagerat då. Mm.
Är det mer på en segway nu då? För vet ni vem som mer har spenderat pengar? Och som verkar få lite valuta.
Ja, det är många som spenderar pengar.
Jag tror jag vet vad du är på väg.
Pep Guardiola är ute efter. Senaste tre matcherna, 15-0 i målskillnad. De känns rätt formstarka nu helt plötsligt, Manchester City.
Ja, får man säga.
Borta mot Watford. Tuffa Watford. Bra Watford.
Ja, du säger det.
Nej, men, jag menar, de ligger fyra inför matchen och har imponerat. Inte minst defensivt. Men, det, och vi kan prata om att det är lite offside på ett par utav mål. Alltså så här, men jag menar, överkörningen. Alltså det kan bli 10-0 här. Det är liksom bollar som stryker liksom ribba och stolpe, och det är i straffar som skulle delats ut och så vidare, och sen en Sergio Aguero som är fullständigt ostoppbar just nu, känns
som. Men känns det inte lite som att alla de här superdivorna som man får anta att de ändå är, känns inte som att de känns som ett riktigt lag? Och särskilt det här nu att han spelar både Aguero och Jesus där uppe, och det märks att det, ja, men det ser ju väldigt bra ut, och det märks också när en av dem gör mål att de alltid vänder sig till den andra och firar, och jag tycker att det säger någonting, alltså så här kemin.
Spelade ju fram varandra under matchen också. Jesus spelade ju fram Agueros andra mål, tror jag. Och Aguero spelar fram Jesus enda mål.
Men jämför det liksom med PSG nu, där de står och bråkar om en frispark.
De har slutat följa varandra på Instagram. Då är det illa.
Ja, precis.
Så Lukip hade gjort det.
Ja, det är verkligen tecknet på att det är illa. De slutar följa på Instagram.
Ja. Nej, men jag håller verkligen med. Och det känns som mycket i deras spel. Alltså nyckeln är ju De Bruyne. Eller hur man nu ska uttala hans efternamn. Jag väljer att
säga De Bruyne stod ju fast här i podden.
De Bruyne, men jag tycker att det låter konstigt. Jag vill säga De Bruyne.
Vi sa ju att nu ska vi bara köra på det.
De Bruyne. Som ju var fantastisk. Alltså det känns som att han... alltså det är målchans nästan varje gång han har bollen. På något sätt så är det så skapar han en situation. Och sen med den fronttrion då, med Gabriel Jesus, Aguero och Sterling, så... det är ju alltid någon i en löpning, alltid någon att slå bollen på, och de är så bra. Så intressant också att han spelar en 4-3-3 nu.
Att han har gett sig på något sätt.
Men det känns som att han har landat, han har då...
jag är inte säker på att han har landat. Jag tror
han
att
landar kanske aldrig.
Nej, utan jag tror att det kommer vara ett evigt liksom processande fram till liksom vad som är den optimala, det optimala systemet för den enskilda matchen. Så jag tror inte att han har landat, utan jag tror att det kan vara något annat redan till nästa vecka.
Men jag tänkte just De Bruyne, han är, jag såg någonting om just hur hans värde har ökat sen han kom till City. Vad kostar han? En halv miljard?
Han kom.
Och nu uppges hans värde ligga på omkring 1,1 miljarder. Det säger ju en hel del också, att där har de ju verkligen, de har ju fått ut maxkapacitet av en spelare då som inte var riktigt lika vass i Chelsea. Ja.
Nej, men, och det ska man säga någonting om, alltså hur spenderandet har dragit iväg, med tanke på hur inflationen i fotboll fotbollsekonomin ser ut, så är ju nästan inga värvningar dåliga värvningar. Du får ju minst tillbaka dina pengar.
Ja, just i nästan
alla fall så får du ju mer pengar nästa sommar, så du kan ju spendera hur mycket pengar som helst. Då är ju liksom netto, har du ju ändå tjänat pengar.
Ja, om det är samma utveckling här framöver som det har varit, så kommer det vara så. Jag tror dock att det
någonstans kommer den här bubblan också,
ja, men jag tror det.
Börja pysa, va? Så att så är det ju. Men måste ändå liksom få berömma City lite till, känner.
Ja, nej, men alltså det är kul med Aguero, för att när Jesus kom in i våras så hamnade han ju vid sidan. Mm. Och det fanns ju ändå ett frågetecken för honom inför den här
säsongen. Det var ju många var så, de borde sälja honom, ja, liksom. Han är för bra för att sitta på bänken, men sälj honom liksom. Jag menar, som det är nu så är han ju kanske ligans bästa spelare.
Han har ju den högsta nivån, tycker jag, av alla anfallare i ligan. Och när han är hel så är han nog den bästa. Mm. Sen hamnar det ju alltid det där att han har x antal matcher.
Han kommer ju gå sönder nu, bara för att han är i form.
Han kommer gå sönder förr eller senare och missa några matcher, och sen ska han tillbaka upp i form igen, och då kanske det blir lite startsträcka och så vidare. Men när han är,
ja, då kan det också vara en front trea, du vet, och svår att slå sig in i. Då har Leroy Sané liksom spelat sig in och gjort det han är så fantastiskt bra på. Gabriel Jesus briljerar den centrala rollen istället och sådär. Det är liksom ett svårt lag att slå sig in i. Frågan Sané till exempel just nu, som ju var så briljant stundtals förra säsongen och har svårt att få speltid nu.
Tycker vi måste nämna också att Stones gjorde 2 mål i Champions League.
Ja, just det.
Det var inte helt väntat.
Nej, förra veckan. Stämmer bra. Mm. Honom har vi ju skällt en del på. Men det är klart att det är fotbollsspelare, det är det ju. Otamendi gjorde väl mål nu i helgen också.
Stämmer.
Så mittbackarna kan de också i det där laget. Jag tycker framförallt med Aguero, för jag blev så tagen av hans insats där. Det tredje målet han gör, när han får bollen egentligen i en ganska ofarlig position med en 4-5 Watford-spelare kvar framför sig, och han bara flyter rakt igenom, och en spelare som hänger över sig, ändå får han den där tån förbi alla
med lite skruv,
liksom stolpe in. Alltså det är liksom, hur får man stopp på en sån spelare i den formen?
Du är helt tagen.
Ja, jag tycker det är svårt att hitta en mer formstark spelare än en bättre spelare.
Det glädjer mig att han går in på din favoritlista nu med Catamole, Johnny Shelby och Steve Sidwell. Ja. Nu har du ändå fått in en fotbollsspelare i det där sällskapet.
Ja, jag har svårt att dölja min entusiasm inför vissa spelare, så
är
det
ju. Härligt.
City får vi väl. Ska de göra det i Europa nu, tror ni?
Jag tror att de är närmare. De har tagit kanske lite längre tid med tanke på hur mycket pengar de har spenderat sen ägarna kom in. Men jag tror att de är närmare för varje år som går. Och det handlar ju bara om försvaret i deras fall. Jag menar, i fjol så besegrade de Monaco, som ändå gick långt i turneringen. Men de släpper in de där ödesdigra målen på hemmaplan.
Mm.
Och alltså, det har du inte råd med. De måste se till att de blir mer cyniska defensivt ute i Europa. Och då tror jag att de har offensiven för att rubba de allra bästa faktiskt. Mm. Till och med.
Och det är ju lite sådär också med dem. Alltså, ger man dem fingret så tar de hela handen offensivt också. För att det är klart att det går att få stopp på det där också. Men det är någonstans när får de lite ytor bara, kanske får ett tidigt ledningsmål som de fick i den här matchen, då motståndaren tvingas chansa lite grann, då känns det som att de kör över. Ja. Det såg vi mot Liverpool för en vecka sedan också. Visst, det var ganska jämnt fram till, men så blir det 10 man och då är de som en,
ja, då är en maskin,
som en bara lavin som kör på, för finns det lite ytor då är de där. Det var debut för Roy Hodgson i Crystal Palace, ja, hemma mot Southampton. Det gick inte riktigt som man hade tänkt sig. Samtidigt, det känns ju inte som att en Roy Hodgson är någon som kommer in och liksom viftar med någon slags trollstav och ska allting vara löst.
Samtidigt så hade
de skapade ju väldigt mycket.
Gjorde de ju matchen innan
Ja, det gjorde de. Men Benteke känns ju hopplöst urslag, alltså.
Ja, det är inte den enda i och för sig som känns hopplös.
Ja, men det är han som ska göra de där målen, alltså.
Nej, men jag tror så här, alltså, det har ju raljerats ganska mycket om Hodgson i England och sådär, och de är ju inte så där super entusiastiska över honom. Och det förstår man ju, så är det ju Sverige också. Jag menar, Amrén får ju mycket skit för att alla anslag och sådär. Mm. Det är samma sak där i England. Det senaste engelsmännen kommer ihåg med Hodgson, det är liksom att de åker ut mot lilla Island. Mm. Och så nu ska han tillbaka in i PL-cirkusen. Han är 70 bast och det är liksom, ja, han är lite förbi det, och han har kanske inte den mest offensiva spelfilosofin och sådär. Men det som viskas där är ju att spelarna är nöjda med vad som har skett på träningsplanen, att det har varit en uppryckning där. Jag kan tänka mig, han är ju en riktig training ground coach, alltså, mm. alltså, så han är ju en riktigt, riktigt skicklig coach på träningsplanen, och jag tror att han kommer att kunna sätta defensiven. Men det var ju det som var så intressant med den här första matchen. Det var ju verkligen Hodgson stämplat rakt över det här Crystal Palace-laget. De var extremt låga, mm. och när de hamnar i underläge så de är fortfarande extremt låga, för att de har bara fått höra liksom att vi ska stå lågt nu och täcka. Och jag tyckte de var inne på det, var K-Mark och Ola där i studion, de var inne på helt det som verkligen var synbart. Det var just det där att eftersom de förmodligen hade pratat så mycket om att nu ska vi bara täcka ytor, vi behöver inte gå fram och vinna bollen, då blev de så extremt passiva och stå på hemmaplan 0-1 underläge. Flera raka förluster i någon svit som håller på att byggas på. Ny tränare. Jag tror inte den där hemmaarenan vill ha ett lag som står där och tittar på när motståndare kommer dit och bara rullar runt bollen. Mm. Det var ju som att de var statister. Och där kändes det som att de verkligen liksom hamnade fel. Mm. Och nu blev den till förlust. Men jag tror ändå att om de inte hamnar i det här underläget, så tror jag att den här fotbollen på bortaplan kan bära frukt. Det blir lite samma sak som Paul Clement-grejen. Mm. Med att borta plan så tror jag att de kommer kunna liksom få resultat med sig och hålla tätt och så vidare. Men hemmaplan, då förväntar jag mig betydligt mer av Crystal Palace än vad vi fick se i första halvlek där. Mm. Det var ju smått pinsamt att bevittna hur låga och passiva de blev.
Mm. Jag tycker det är intressant det du säger, att spelarna verkar nöjda med honom. För att det satt jag tänkte lite på, att det är ju liksom inte, hur ska man säga, det är ju ingen Zinedine Zidane som kliver in där i omklädningsrummet. Alltså någon man kanske automatiskt har respekt för med tanke på vad han har gjort för klubben och sådär. Det är ju ändå någon som, ja men som du säger, jag kommer från det här debaclet med England. Och visst, han tog ju Fulham till sensationella höjder för 7 år sedan. Men det var ju ett tag sedan. Men det är ju intressant det du säger, att det verkar som att de... Alltså, med honom.
Det... Ja, alltså jag tror att de bara, det kan ju också vara att De Boer var för dålig. Alltså att de upplever förändringen. Alltså att just själva träningen har blivit bättre av att få in Hodgson. Han är ju skicklig på träningsplanen. Det är ingen tvekan om det. Det vittnar ju alla om som har haft han och vad man har sett också själv.
Sen så känns han ju också som en så genuint liksom lätt person att tycka
om.
Liksom.
Det är en väldigt omtyckt person.
Han,
så.
Med, alltså, så mycket erfarenhet av att vara i olika länder och
han
träffa olika
typer. Han har stor respekt i England. Alltså.
Ja, och träffa olika typer av spelare och kulturer och så vidare. Jag tror han har en alla som är inom fotboll i England säger det, he's the nicest man in football.
Ja,
liksom.
Han kallades ju det förut faktiskt.
För att jag tror han har en väldigt, väldigt fingertoppskänsla i hur han ska ta spelare, alltså vissa typer, tränare, alltså sådär. Alltså han är väldigt omtyckt, jag tror. Ja. Att,
men alltså,
du bor inte kanske var så nära truppen. Han kom aldrig, han ville bara sätta någonting och han känns också som en lite kantig figur sådär. Kan jag tycka.
Så jag tror tvärtom där faktiskt. Jag tror faktiskt att det bor, han har svårt att komma in där och få respekt liksom. Däremot Hodgson tror jag automatiskt får den respekten med den erfarenheten han har och sådär. Bara att du har varit på den nivån att träna Englands landslag i England är ju det största jobbet du kan ha. Vi kanske inte tycker att Hodgson automatiskt är större än det bor, men där i England så där har han stor respekt alltså.
För att tänka också att Zaha och Sakho, alltså det finns fortfarande spelare som kan ansluta och göra skillnad också. Så de har ju inte ställt ut sitt bästa lag på planen.
Nej, alltså Zaha har ju verkligen saknats.
Ja, verkligen.
Det är ju deras bästa spelare.
Och Sakho också får man ju säga. Alltså, den har ju varit riktigt, riktigt svag inledningen den här säsongen.
Fick slå ett rekord också.
Ja, inte det rekord man vill slå kanske. Men.
Flest minuter utan att gjort mål i Premier League. Jag tror det är uppe 450 någonting nu.
Och det är inget lag som har inlett ligan så här svagt heller. Nej, inte bara det där med att målskyttet inte fungerar.
Nu tangerar de i sitt eget, eller de slår ju sig själva nu, mm. Känns det som, omgång efter omgång. Det är ju ingen jätterolig svit.
Och det var rätt tuffa matcher nu som kom också.
Ja, det var det,
väl
är
Chelsea
det, liksom.
Och båda Manchester-lagen om jag inte
minns fel.
Du sitter och skrattar.
Lycka till.
Ja, det kan bli en väldigt, väldigt svårslagen svit framöver, ja, det här som de radar upp just nu.
Tråkigt för Palace, måste jag lägga till då, eftersom jag skrattade här. Men alltså, det är ju ändå en arena som man gillar. Alltså, mm. Det är ju den arena, tycker jag, med bäst stämning i Premier League. Så att...
Det är cheerleadersna som du gillar framförallt.
Nej, utan det är den här Homestead Fanatics-sektionen.
Ja, det är väl arenan som brukar utses till, eller har gjort som senaste åren till den med bäst stämning och högst ljudnivå och sådär, tror jag. Tar vi en segway igen då? En arena som brukar ha bra stämning och hög ljudnivå, men som satt rätt tyst under stora delar den här helgen. Och även under Champions League i veckan, det var ju Liverpool och Anfield som bara då kryssade hemma mot Burnley. Typiskt den där matcherna som skulle då vara lite mer effektivitet mot den här säsongen, var det sagt och hoppats. Men samma gamla visa fortfarande, det är svajigt där bak, man släpper in något mål och svårt att bryta ner de här lågt stående försvaren. Även att man lyckades kvittera ganska omgående, så blev det ändå bara 1-1 till slut. Vad säger ni, Kalle?
Ja,
en genomsnittlig Liverpool-match mot
liksom så är det. Mönstret går ju igen. Samtidigt så det är klart att de, sett till vad de skapar i matchen, så ska de ju såklart vinna och de ska göra mål. Och då kan man fråga sig, varför gör de inte det? Är det för att det är otur eller är det för att det saknas kvalitet? Nu var det väl dessutom någon straffsituation där som var, om inte en 100% straff, så i alla fall en 80%. De borde ha fått den. Mm. Och då kanske vi hade suttit där och snackat på ett annorlunda sätt. Jag väljer ju att lyfta fram Burnley här, som jag tycker... alltså utifrån sina förutsättningar så gör ju de det väldigt, väldigt bra. Och tidigare har jag tyckt att de är svåra att möta på Turf Moor, men nu börjar de till och med bli svåra att tas med på bortaplan, där de uppenbarligen är så disciplinerade så att de kan få ett kryss med sig från Anfield och vinna borta mot Chelsea. Men det är klart att det är ju frustrerande för Liverpool att det liksom gång på gång blir de här tillkortakommandena mot de här lagen som parkerar lågt. Man saknar ju en riktigt stark huvudspelare i boxen, för det har de ju inte offensivt.
Nej, det är ju Dominic Solanke egentligen som
Precis. Han kan komma in med lite tyngd.
Han kom in och hade ju en boll i ribban faktiskt. Precis.
Men du menar startelvan alltså?
Ja, precis. Det finns ju inte.
För jag menar, ta Firmino. Han har ju många förtjänster och sådär. Men säg att han hade varit lite bättre i luftrummet. Då får du ju ett helt annat hot mot ett Burnley.
Överlag lite bättre in... i boxen, om man ska vara ärlig.
Ja, och liksom slå in inlägg, tidiga inlägg. Du har ändå en spelare som hotar där.
Men sen är det ju det här eviga snacket om deras defensiv och att de brister. Man kan ju i princip ta en krönika och så kan man ju lägga ut samma efter varje match, för att det är ju samma grejer man klagar på varandra gång. Ja. Men jag bara tänker, om nu Klopp verkar vilja satsa. Jag vet inte om han vill ha Klavan och Matip eller Lovren och Matip eller hur han nu vill ha det. Men han vill ju uppenbarligen ha de här spelarna där. Mm. Varför, jag läste i The Guardian, jättebra förslag. Varför tar man inte in en defensiv coach som bara jobbar med försvaret? För att just nu är de ju yra höns i princip. De vet ju inte riktigt var de ska befinna sig. Och jag vet, 2005 var det väl som Martin Keown, som han var i Arsenal och agerade försvarscoach. Det var ju då de hade den här fantastiska sviten i Champions League, men de släppte inte in något mål på 10 matcher.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Eller vad det nu var. Hade inte det kunnat vara någon idé? Alltså någonting måste han, kan inte
det har ju,
skylla
det har
på
ju,
saker längre.
Det gjorde ju Liverpool faktiskt under Kenny Dalglish, under den här vad heter han? Clark.
Steve Clark.
Steve Clark, ja. Mm. Var inne och gjorde precis det.
Var han försvarscoach då?
Ja, han var assisterande med framförallt med
försvarsplan.
Och det blev en väldig skillnad när han kom in. Ah, sen okay. Lämnade ju han då för jobbet i West Bromwich.
Vad heter han nu, Klopps andra man där?
Han som ser likadan ut.
Bovac
eller vad han heter. Han har inte något område på sitt bord där, för han sägs ju vara hjärnan där.
Han är ju den som ligger bakom framförallt mycket av spelarutvecklingen och också liksom det taktiska. Han och Klopp är ju
motpoler.
Ja, alltså Klopp är ju väldigt mycket personligheten utåt.
Ja, precis. Ja, men det var det jag menar.
Och så där, men också förstås kan väldigt mycket fotboll och så där, men Boats är ju hans högra hand verkligen. Sen tror jag att de har ju en spelfilosofi som de har jobbat fram där som inte är traditionellt försvarsspel, utan försvarsspel är något som sker över hela planen alltid, och det är ju som det är med Klopps fotboll överhuvudtaget. Funkar den och allting stämmer på match, ja, då får liksom motståndaren nästan inte liksom
de lägena
att skapa några målchanser alls, för att det är som press och det är liksom ett försvarsspel som sker på andra ställen på planen, att du har mittbackar som kan driva upp bollen som Joel Matip gör ganska ofta. Vi har en Lovren som ofta liksom fördelar en hel del boll och sådär. Och så ska kunna nicka bort om det kommer liksom långbollar och så vidare. Men man ser ju att det brister framförallt på fasta situationer där funkar ju systemet inget bra.
Men så sitter man och lyssnar på Klopp också. Jag lyssnar igenom hans presskonferenser efter Watford-matchen, efter Sevilla-matchen och efter den här då i helgen mot Burnley. Och han säger ju i princip samma sak på varenda presskonferens. Han pratar ju runt problemen. Han vill ju inte riktigt ta i de här. Han skyller på otur och att bollen studsade konstigt så att den studsade förbi Klavan. Men det håller ju inte riktigt heller att bara snacka bort det. För vi ser ju det.
Just när det gäller Ragnar Klavan så gör han ju faktiskt samma sak två gånger i matchen. Och den ena gången leder till mål och den andra leder till en helt onödig hörna för Åsane. Det är när han går upp i rygg på egen spelare. Han går på en boll som en Liverpool-spelare redan har. I första fallet så är det en närkamp som Matip har med vem det nu är i Burnley. Och Klavan är också där och går upp i samma närkamp. Bollen studsar förbi dem och istället för att Klavan står där och är på andra bollen så är en Burnley-spelare helt fri och det blir mål. Samma sak händer 10 minuter, 20 minuter senare när Emre Can ska nicka bort en boll helt ostört i eget straffområde, varpå Klavan går upp i ryggen på honom. Han ser liksom han går på precis samma boll och bollen studsar ut i en hörna helt onödigt istället. Så att,
men
han duger helt enkelt.
Men nej, precis, är det inte så enkelt just i Klavans fall att han är inte tillräckligt
bra?
Alltså, Klopp kan inte göra något så mycket åt det, utan nu är han där och han kommer inte vara tillräckligt bra. Kanske i en enskild match här och där, men inte över tid. Nej. Då är problemet snarare, varför har man inte värvat?
Ja. Och den problematiken.
Och där är ju såklart Klopp delaktig i. För att han,
självklart.
Men jag måste ta en fråga här från Jimmy Stråle innan vi lämnar det här. För jag tycker den var väldigt bra. Ta upp krisen i Burnley. Bara 1-1 mot Liverpool i helgen. Sitter Sean Dyche löst nu? Jag tycker det var en väldigt bra fråga från Jimmy Stråle här.
Jag skulle nog vilja påstå att Sean Dyche är den managern i hela Premier League som sitter säkrast.
Ja. Det kan jag hålla med om.
Nej, men det stormar alltså ju lite här och där. Så ja, det gör han nog
han har ju inte den pressen som Pep har och sådär.
Nej, alltså om man lyssnar på Burnley-supporterna efter förra säsongen när de tog sin bästa placering i klubbens historia och personligheten han är och liksom.
Ja, han och Wagner kanske sätter liksom säkrast just nu, men det är klart, ja, de är Wagner, liksom, skulle de börja förlora, då kan det bli jobbigt för honom.
Precis, jag tror att Sean Dyche, han skulle få börja om i Championship med det här laget om de åker ut.
Ja, det skulle han kunna få göra.
För den respekten har han där nere, det,
där uppe.
Ja, där uppe. Det tror jag verkligen. 1-1 blev det där, 0-0 blev det på Wembley. Ska vi damma av spöket eller? Det är fortfarande inga Premier League-segrar för Spurs på Wembley.
Nej, man trodde ju där då i Champions League att det hade skrämts bort.
Mm. Men, ja, när man tog en väldigt meriterande seger mot Dortmund i förra veckan.
Ja.
Det var imponerande.
Ja, verkligen, verkligen.
0-0 mot utskällda Swansea. Vad säger
inte
vi om
lika
det?
Imponerande,
de skapar såklart ju rätt mycket ändå.
Ja, det får man säga.
Kane har en
i... Har vi inte sagt det efter varje sån här oavgjord match? De skapade mycket. Ja. Harry Kane träffade ribban. Ja.
De ska ju ha två straffar dessutom, tycker jag. Dels så tar ju Martin Olsson faktiskt med handen.
Mm.
Sen den sista där. Vem dömde? Var det Martin Atkinson? Var det? Skitsamma. Ja, Aurea blir faktiskt nerriven precis i slutet på matchen, men domaren dömer hans. Han tar det, men det är ju svårt liksom sådär. Men det, ja, så är det. Det finns ju straffsituationer nästan. Jag har gjort notiser här om 6 eller 7 olika straffsituationer som inte blev straff från den här omgången. Vet inte vad
you
det beror
på. You get some, you lose some.
Ja, alltså.
Det jämnar ut
sig. Ja, i längden tror jag ändå att det gör det på något sätt. Och då menar jag inte att det alltid är helt jämnt, för topplagen kommer alltid få lite mer. Men
de har också mer bollar i motståndarna straffområden,
ja,
än vad
exakt,
bottenlagen har.
Utifrån sin plats i hierarkin så tror jag att det på något sätt jämnar ut sig i längden.
Mm.
Swansea, om vi börjar där med dem då. Nu vet jag att du styr in på Tottenham, men Swansea, där kan man ju verkligen säga att de har alltså förbättrat sitt försvarsspel rejält. Man tänker på hur Clement kom in till en slags
det är ju fortfarande rätt begränsade skämt. Försvarare i det där laget.
Verkligen, alltså Måsson och Federico Fernandes var ju väldigt bra i den här matchen. Så nej, de har verkligen hittat ett sätt att stänga till på bortaplan, så det ger ju dem hyfsade chanser den här säsongen, trots att jag tycker att de har ett ganska begränsat material. Även om jag vet att du var lyrisk där över sista värvningarna där i slutet av fönstret, så får man ändå säga att Renato Sanchez, han är ung, han har inte producerat än någonstans egentligen förutom i Benfica. Så
men
det är ett oskrivet kort. Boni, bra, men samma sak där, så att det är mycket på bänk i City, tillbaka här, vi vet inte om han är gamla Swansea Boni längre.
Men det känns ändå, det är ändå en grej att man som Swansea då med 10 minuter kvar och 0-0 på bortaplan mot Spurs kan slänga in en Boni. Det måste ju ändå också sätta en tanke i Spurs försvaret att shit, där kommer en kille som
ändå har gjort det förr igen.
Som har gjort det förr och som är rätt stor och stark och kommer bli rätt jobbig att tas med om fel bollar trillar in här mot oss. Det måste ändå kännas ganska bra för Swansea-supportrarna att ha det valet.
Mm.
Till minst när man hade Llorente då sittandes på Spurs-bänken den här eftermiddagen.
Men om vi ska vända till Tottenham, jag tror inte man ska vara orolig där, utan jag tror inte att det är något sådär.
Så jag kommer ihåg det här också med både Spurs och med Liverpool som vi pratade om innan, så är det ju två lag som nu ska hantera ett Europaspel med ligan som man inte hade förra året, och det kan vara trupper som inte är helt...
Tottenham hade väl det?
Ja, det hade man visserligen förra året. Det är bra, de åkte ut så tidigt däremot så man glömde nästan bort att de var med där.
Pikar du lite också?
Ja, det får man passa på.
Det enda sättet för att rädda upp den där.
Men det roterades en del. Man såg också i... Du var inne på att City är flexibla och de byter system. Alltså Pochettino under den här matchen, jäklar vad han laborerade med sin laguppställning fram och tillbaka. Så en Kieran Trippier som börjar som höger wingback, gick över på vänster, helt plötsligt står han och vem var det då? Han och Aurier bredvid varandra och Sissoko, alltså de flyttade oerhört mycket positioner under matchen. Var det en plan, tror ni, eller var det en reaktion på att Swansea försvarade sig bra, att man liksom letade nya vägar in?
Ja, Det var det kanske. Ja, jag är mest förvånad över hur kommuniceras detta ut till spelarna när de ska byta. Det kanske Kalle är bättre på att svara på. Jag bara tänker hur, när man skiftar så spelsformation eller man flyttar över spelare, hur går det till på en sån arena med så mycket folk?
Och nej, du säger det till närmsta spelare och sen så har du ju förmodligen tränat på flera varianter tidigare, så att ja, du säger det till dem som spelar på den kanten där du står och sen får de sprida budskapet ut.
Jag bara tänker att det lätt kan bli.
Ibland ser man ju spelarna
som
springer runt
med
lite lappar och sådana saker.
Ja, lappar, det var för mycket, det är för mycket 2004. Det har jag inte sett de senaste åren.
Jo, för fan, jag såg en lapp. Det var något Champions League förra veckan. Vad fan var det som sprang runt med en lapp?
Jag har säkert någon sånt här typ Karabach. Ja,
jag minns inte, men det, jag gillar lappar. Det var en målvakt som hade lapp i benskyddet. Han hade skrivit ner samtliga inför
straffläggning eller?
Ja, exakt. Så han hade skrivit ner åt vilket håll vilken straffskjut. Mm. Det kan också inte stått någonting på den här lappen att det var bara psykologi då, ja, mot straffläggaren. Så ja, han bara fram och sen upp med en liten lapp i benskyddet, så bara okej, då vet jag vart du ska slå.
Ja, man ska inte underskatta psykologin alltså.
Nej, det ska man verkligen inte göra. Ska vi säga någonting om Newcastle seger mot Stoke då? Newcastle som radar upp segrar helt plötsligt.
Ja, var kom det ifrån?
Ja, verkligen.
Har vi glömt allt som hade med dem att göra, ja, att det stormade. Det...
Samtidigt, det är ju liksom rätt så stökiga matcher hela tiden. Det är mycket chanser åt båda håll egentligen.
Det är fina vinster på något sätt. Det är så här lite stabilt att man gör det man
där
ska.
Där hade vi faktiskt också en sån här straffsituation. Det var lite roligt där, eller roligt, men i Christian Atsu skulle jag haft en straff. Och Lassell, säger man va? Står och skäller som fasen på domaren, ja, och sen så bara, vänta, jag måste springa ner och ta hörnan, och så hoppar han själv upp och nickar in den liksom, på hörnan som blir direkt efter.
Just det.
Det var 2-1 målet där. Det var en rolig sekvens, för han står och är flyförbannad på domaren. Hur fan kan du inte blåsa straff där? Och så joggar han bara ner i position.
Han gjorde väl mål förra veckan också, va? Gjorde han inte det? Han har mål i 2 raka matcher här. Han stärker sina aktier nu. Det känns som en sån där spelare som skulle kunna bli typ ny Michael Keane, alltså på den nivån och den statusen här inom något år.
Men var det Atsu som gjorde
första? Ja,
ja, precis. Joselu brände massor med klara chanser. Han hade ju 2 frilägen tror jag som han brände helt. Såna här riktiga bjudningar också, någon boll som studsar fram till och han står helt ren och skjuter mitt på målvakten.
Men tittar man på Newcastles lag så är det ju inte superimponerande startelva.
Nej.
Jag har svårt att tro att de fortsätter att bara ge sig på här. Nu har de 3 raka vinster och det är bara lyfta på hatten. Men jag har svårt att tro
det
med det här
tajta
laget.
Vinster,
ja, först var det ju 3-0 mot West Ham.
Ja, det är sant. Ja.
Men sen nu har det ju varit tajta vinster då. Men jag har svårt att tro att det bara ska rulla på. Men gör det så då den första och hylla dem.
Matt Ritchie är bra för dem.
Ja, fin vänsterfot. Jag gillar den.
Hörrni, vi har fått en massa frågor som vanligt. Vi kan börja med den här då, Frida. Nu vet jag att Kalle har researchat lite, men vi ser om du kommer på något.
Jag har researchat mycket, så jag har ett väldigt långt svar på den.
Martin Johansson skriver, har någon back någonsin gjort hattrick? Jag har ju förstås svaret eftersom det måste ha hänt, men kan vi komma på någon?
Men... Alltså har det hänt under modern tid? Har det hänt under min tid?
Det måste du ha gjort. Jag vet faktiskt inte svaret. Jag vet att Kalle har ett
bra... Jag har ett,
bra...
ett långt svar. Jag har kollat upp det.
Ja. Så här på uppstuds. Jag tänkte, fan,
alltså Louis, hade jag kunnat tänka mig att han var en sån som
har gjort
nickat in...
Så man skulle kunna tänka sig också att en spelare som så här Gary Cahill har något hattrick.
Men hattrick, alltså hattrick. Ah, 2 mål är en sak, ja, men
hattrick. Hattrick är svårt.
Ja. Vänta, typ Rio Ferdinand.
Nej,
det tror jag. Han
gjorde inte så många mål.
Nej, du får komma med facit, Kalle.
Ja, det svaret är så tråkigt som att det har inte skett i Premier League.
Det har inte skett i Premier League.
Den som varit närmast då, det är Steve Watson i Everton. Han var försvarare, men just den här matchen spelade han på mittfältet 2003 mot Leeds, gamla Everton-spelaren. Och sen måste vi gå tillbaka så långt till Steve Nichol, din gamla vän. 1987 är vi tillbaka på då. Men det är samma sak då. Han spelar också på mittfältet i den matchen. Men om vi går så långt tillbaka som, nu ska vi se här, Gary Gillespie.
Aha, nu snackar vi.
Mot Birmingham i april 1986. Då har vi en försvarare som gjorde hattrick.
Ja. Ja, det var ju, då levde man ju.
Nej, inte direkt. Gary Gillespie, det är ett bra namn. Det är en fin kille. Bra, då fick vi svar på det. Jag trodde, jag är helt övertygad om det skulle vara någon. Alltså det spelas ändå rätt mycket fotbollsmatcher. Man tänker att det mesta...
Men
det
hattrick är hattrick.
Nej, hattrick är svårt.
Ja, det är svårt.
Stefan Short skriver: United är en maskin för närvarande, men vad tror ni krävs för att komma ännu närmare Real, PSG, Barca, Bayern?
Oj,
har de laget?
Nej,
för
att... inte för att matcha dem på samma villkor, alltså spela och sådär. Det är klart att det är klart att Mourinho kan hitta en defensiv matchplan för den enskilda matchen eller ett dubbelmöte för att slå ut något av de där lagen. Det tror jag nog att så pass skarpa är han fortfarande när det handlar om att vinna den enskilda matchen, men inte för att matcha dem så och vara lika bra fotbollsmässigt, så då behövs det fortfarande in betydligt mer kvalitet. Om man tittar på ytterbackar till exempel, så jag och Valencia har hittat rätt nu som högerback, och han har fart och han har teknik och så vidare, men till vänster, jag menar Real Madrid och Marcelo, vad har Manchester United? De ställer dit Darmian eller Daley Blind eller liksom. Det är ju inte i närheten av samma kvalitet. Det blir en helt annan nivå när du går på Barcelona, Bayern München och de här lagen, när du kommer ner på den enskilda positionen. Och samma sak på mittfältet, så har de ju hittat rätt nu med Matic, Pogba, och nu är de väl i alla fall på väg mot någonting som skulle kunna liksom stå upp mot de bästa. Men det är fortfarande så att, jag menar, Modric, Kroos, Casemiro, den trion är för rörlig, för skicklig för att de här engelska lagen ska kunna matcha dem.
Jag är ju spänd på att se United mot ett riktigt bra lag, exempelvis Manchester Derbyt.
Ja, just det.
För de nu har känns inte det inte som att de har blivit testade.
Nej, det har de ju inte.
Helt riktigt. Andreas Eriksson skriver: i matchen Bournemouth mot Brighton fanns en tydlig avsaknad i båda lagen av en spelare i nummer 10-rollen. Behöver lagen en spelare i den rollen, tror ni? Vi får ju säga då att det blev en seger för Bournemouth som de längtat efter.
Jordan Ibe. Vilket inhopp.
Ja, han var, det höll på att orsaka en straff han också faktiskt.
Vi snackade ju om han för någon vecka sedan här ju, om att han har floppat och det där. Liksom.
Ja, det får man ju säga att han har gjort hittills.
Men han lyssnade på det här och sen så gick han ut och levererade.
Och så målar Jermaine Defoe. Dessutom. Bara en sån sak.
Nej, men det handlar väl mycket om vilken typ av lag det är. Alltså är man Huddersfield och Brighton och allt vad de heter och ska klara sig kvar, så är det inte säkert det behövs någon tia. Men är man mer ett lag som vill spela och hitta in mellan linjerna som ett Manchester City och sådär, då är det klart att det automatiskt kommer vara liksom ett krav på att man har spelare som är där. Då behöver det inte automatiskt vara en tia. Det kan ju vara att man spelar som City spelar med, alltså 3-5-2 med De Bruyne och Silva som är två åttor som ändå huserar i nummer 10-ytan. Så ja, jag vet inte om det var något svar på frågan egentligen. Det, alltså, behövs det? Ja, beroende på vilket lag du är.
Filip Ståhl skriver: nu när Rio Ferdinand ska börja boxas. Har ni sett det här?
Nej.
Jag har sett någon bild. Och...
ja. Missat helt.
Ja, han ska boxas någon sån här kändisboxning för något spelbolag.
Jaha.
Han står och spänner musklerna på en del sån här reklam... bilder som cirkulerar i sociala medier. Ser jättetuff ut. Ta ut en elva med spelare som hade passat bra som boxare. Det var länge sedan vi tog ut en elva.
Cattermole.
Rooney,
ja, det är definitivt.
Ja, han har ju boxat.
Ja, hans pappa var ju boxare, var han inte det?
Han kommer från en boxarfamilj i Liverpool. Alltså, jag skulle säga att antagligen de flesta av spelarna som är från Liverpool har någon relation till boxning. Robbie Fowlers kusin Anthony Fowler är ju en jätteduktig boxare här som boxas i OS och så vidare.
Arnautovic har boxning så.
Ja. Om vi börjar bak, var vi en målvakt med en duktig boxare då?
Boxare?
Det skulle inte säga en...
Det skulle ju vara någon liten stabil...
Men jag känner en sån Fabien Barthez liksom.
Boxare?
Ja, varför inte?
Ah, lätt fjärdevikt.
Nej, Oliver Kahn. Där snackar
vi. Han spelar i Premier League.
Nej, det har jag inte. Men jag tänkte mer på så här lite stabila...
Nej, men Peter Käck som amatörboxare, han har ju hjälm.
Mm. Ja, möjligt. Bara på den.
Bara på den. Ja. Men i backlinjen finns det ju gott om boxare. Ja, då har vi Rio Ferdinand förstås då.
Ja, jo.
Måste ju in där en John Terry. Ja, skulle faktiskt. Man inte vilja gå så många. Kolasinac.
Mm. Han ska in
på vänsterbacken. Har vi någon
högerback.
Rejäl alltså, högerback då.
Aurier ser man ju lite som en sån där bråkstaken då.
Ja, men ska vi ta den då? Ja, ja. Sen en mittfältsfyra då. Rooney nämnde vi. Ja, han är ju forward i för sig. Men Joey Barton.
Han ska in.
Han ska in.
Cattermole.
Cattermole ska in. Vad har vi för fighters?
Det kan ju ska vi nästan in på topp va?
Ja, det kan ju Rooney.
Costa vill man ju ha också.
Ja, Costa vill man också ha. Ja, men då är 4-3-3 då. Då är det tre mittfältare.
Ja, men då är vi hemma va?
Ja, vi behöver en till central mittfältare.
En till central mittfältare. Alltså, Roy Keane.
Ja, faktiskt. Faktiskt.
Alltså, han är irländare dessutom. Irländare, de är också sådär att de har en relation till boxning vare sig de vill det eller
fighting
inte.
Fighting aura.
Ja, det är en stor del av kulturen. The Premier League Bible var inne på det lite grann som vi touchade nyss. Är det inte lite för mycket hås kring Manchester United? Övertygande segrar men undermåligt motstånd.
Ja, och dels det och sen också med som flera av de här matcherna, både Everton och Swansea borta har ju varit matcher där det har ju absolut kunnat gå åt ett annat håll. Alltså det andra laget, motståndarna har någon chans, vi ställer in 1-0 till att göra 1-1 och då blir det ju inte det där att det bara rinner iväg. Mm. Nu har det runnit iväg och siffrorna är mer smickrande än vad insatserna har varit, tycker jag. Däremot tyckte jag de såg väldigt, väldigt bra ut i premiären där mot West Ham. Mm. Men det var ju också ett West Ham som var försvagade i den matchen och inte i bästa formen heller.
Nej.
Samtidigt, bara skjuta in att tidigare år har de haft problem med att slå de sämre lagen. Så det är samtidigt också styrkebesked att de slår de sämre lagen nu. Kanske blir det en effekt av att de är sämre i de stora matcherna istället. Men ska du sluta högt upp så måste du vinna även mot de sämre lagen. Och kan man göra det på beställning så är ju det ett styrkebesked. Mm.
Falilo Njai skriver Senegal är på väg mot VM 2018, de har massor av stjärnor i Premier League, Mané, Kouyaté till exempel, vem utmärker sig mest?
Ja, det är väl Mané va?
Ja, det är inte så mycket snack.
Ja, det känns, han är ju deras superstar i det laget, det är oerhört viktigt för det landslaget som blir kul att följa i VM, förhoppningsvis då ju nästa sommar. Då har vi en rättelse här från Tack då. Nog nu, två gånger har Oliver Burke nämnts och ni säger fel varje gång. Han är Forest Scum, något League One lag norrifrån har jag tydligare gissat på att han har spelat för, men han är tydligen Forest Scum och inget annat. Ja, då vet vi det.
Ja, det är du som sa att han hade någon historia i League One.
Ja, jag trodde det. Killgissa lite. Tobias Eriksson skriver, vad är den främsta anledningen till Uniteds 9 mål sista 15, överlägset bäst i ligan? Mourinho pratar ofta om tålamod. Det där kommer vi ihåg från Sir Alex tidigare förstås med Fergie Time och allting, att matcher spelas ju faktiskt tills domaren blåser och det finns lag som
jag vet,
trappar
inte
av lite grann och väntar ut visselpipan och så vidare.
Men sen var det ju, alltså när Everton ligger under med 1-0 så är det klart att de måste göra någonting sista 10. Och då blir det ju mer ytor och då blir det svårt att hålla tillbaka United. Det är ju egentligen inte svårt. Alltså.
Nej, jag tror att det är liksom den enkla och förmodligen den mest korrekta förklaringen. Mm. Möjlig annan teori skulle kunna vara att De har haft flera matcher den här säsongen när de verkligen pumpar ner motståndarna genom att vinna tillbaka bollen fort. Så motståndarna tror jag är väldigt, väldigt trötta när vi kommer fram till minut 70. Och då är det lätt att det rinner in mål sista 10 när man går på knäna. Och de, ännu mer då såklart om man dessutom ligger under med ett mål, så man måste kliva fram och försöka.
Ja, och har man då också framförallt väldigt fysiskt starkt lag som Manchester United har nu. Men stoppar man in en Fellaini med en Lukaku och en Matic och så vidare på fasta situationer och så vidare.
Men det är ju inte sådana mål de har gjort i slutet.
Det är ju mycket omställningar. Men menar, även under 90 minuter så blir det jobbigt att möta det här laget. Och,
Sen har man ju bra inhoppare. Alltså Martial, Rashford, det är ju inga, det är ju kvicka spelare.
Ja, det är inte kul att få Martial emot sig när man har sprungit i 70 minuter och jagar boll och sen kommer Martial med pigga ben in och liksom ska ligga och kontra. Det är klart att det blir jobbigt.
Dribblingsskickliga killar är det här, får man säga. Mårten Everbrandt skriver: Komans 5-5-0 eller 5-4-1 uppställning med dålig fart, kommer den bära honom till Barca?
Men han har ju ställt upp olika i varje match. Jag kan inte säga att han har kört med samma startelva eller samma formation.
Ja, men det har väl varit lite det här 5-4-1, är det inte det? Det har jag uppfattat det som att de har lirat
men
i flera matcher.
Mot City så hade han ju, hur var det nu, Rooney på topp och sen så Calvert-Lewin och Davis
bakom,
strax bakom.
Ja, men det var
nu var det Sigurdsson, Rooney, tvåmannaanfall.
Ja, men jag tror att det blir automatiskt för att de blir så extremt låga som att det ser ut som det. Men jag tror att grunden egentligen är, som han beskriver där, frågeställaren, jag minns inte vad han hette, 5-4-1.
Mårten.
Ja, Mårten, i försvar. Att, alltså att, nu tänker 3-4-3, om det är systemet som du annonserar att du spelar. I försvaret blir det ju att vingbackarna kommer ner, då är det en fembackslinje. Och att de där yttrarna som du beskrev nu, Calvert-Lewin och vem var det du sa som spelar mot City?
Ja, Davis.
Ja, Davis. Att de kommer ner, då blir det ju en fyra man i mitt fält. Så då har du 5-4-1. Det är det som, jag tror att det är där de har varit i många matcher egentligen. Bara det att i praktiken när du spelar... Du kanske vill att de ska vara högre upp, men det blir inte så i praktiken. Jag vet av egen erfarenhet, när man spelar trebackslinje så i praktiken det blir alltid en femma. Jag vet att Mourinho var inne på det bara för någon vecka sedan när han snackade här i någon intervju där. Han sa, det är ju på modet nu med trebackslinje. Nej, det där är bara skitsnack. Det är fembackslinje. Det är så det är. Alltså, det är inget lag som, eller väldigt, väldigt få som i praktiken är en trebackslinje. Så jag tror att de, det är 5-4-1. Och för att svara på hans fråga där, Barcelona, jag tror att nej, det kommer inte ta honom till Barcelona. Men det handlar ju också om vilket material du har. Han hade ju inte spelat så med Barcelona. Jag tror dock att det finns några tränare som ligger framför Koeman i kön. Det var ju lite snack om Barcelona där när det gick bra i Southampton. Men jag tror att han behöver göra det bra i en stor klubb innan han får Barcelona.
Sista frågan då för dagen får bli... Det här har också krävts lite research. Det här är rätt roligt. Dimitri Delsand skriver: kan ni ranka de 5 eller 10 fulaste tacklingarna i Premier League-historien? Vi nöjer oss med 5 tror jag.
Jag vet direkt vilka man kommer att tänka på.
Ja.
Aguero på Luis.
Ja, den hade jag faktiskt inte med på listan, men den är faktiskt... Den är oerhört ful faktiskt. Ja, men det tas inte. Vi hade bara 4. Jag tänkte vi skulle hitta på en femte då, men då tog du den direkt 4. Annars jag menar Roy Keane på Haaland.
Är svår att komma ifrån.
Ja, alltså han avslutar karriären med flit. Och han har till och med erkänt i efterhand att det var den killen skulle bara skadas liksom.
Härligt med så.
Ja, nu skön kille den där Roy Keane. Martin Taylor på Eduardo. Kommer ni ihåg den? Skräckskadan, verkligen.
Sträckt
ben, dobbarna rakt in i smalbenet, tvär av. Hänger och slänger benet efteråt där. Det blev inte riktigt samma spelare utav Eduardo efter
Nej,
det
blev det tyvärr inte.
Den här då, Michael Brown på Ryan Giggs.
Ja, det var ju en av de smutsigaste spelarna som någonsin har spelat i Premier League, Michael Brown. Han var ju oerhört begränsad som spelare, men han var ju en sån där spelare som hela tiden låg på över gränsen för vad man fick göra, så därför någon slags berättigande av vad han fyllde för funktion hade han med. För han skrämde ju alltid motståndarna och vågade aldrig hålla i bollen när han kom. För då var det bara att spela ifrån sig den innan han kom och körde över den. Så att, den på Giggs är ju, det kanske inte folk kommer ihåg, men det var verkligen sådär. Giggs har glidtacklat så han ligger ner, slagit undan bollen och Michael Brown hoppar bara in och sätter dobbarna i smalbenet.
Ja, Giggs fick ta en del sådana faktiskt. Jag menar, så snabb och teknisk som han var, efter ett tag så tröttnade motståndarna på att han hela tiden rundar dem. För det gjorde han ju. Och sista som jag hade på min lista var Carragher på Nani. Den när Nani får springa fram till domaren, för Carragher får bara gult. Så Nani får springa fram till domaren och titta, det blöder faktiskt, han ett hål in i benet från dobben där. Och jag tror Gerard skriker då att de slutar filma.
Vi hade ju en i Watford här för några veckor sedan. Den ska ju nästan in där på listan.
Ja, den är också minns brutal. Jag inte, fan,
vem var inte, vem, som gjorde den?
Nej, jag minns inte heller, men jag kommer ihåg att den var.
Kolebas, var det det? Nej.
Kolebas, blev han utvisad?
Inte. Jag minns inte.
Kolebas var väldigt bra för övrigt mot Manchester City. Det överskuggades lite av resultatet, men han
du vill ändå lyfta Watford, det är ändå,
jag gillar
ändå
Watford.
Fint.
Ja, du gillar Watford. Det är så otroligt förtjust i Marco Silva, det är det.
Gillar Marco Silva, det gör jag.
Mm. Det är svårt att inte göra det.
Ja, men alltså skicklig han är.
Mm. Han får ändå Britos var det, va?
Ja, precis. Herregud. Har ni några fler favoriter på sen nu pratade vi tacklingar här, inte fouls. Jag menar, det finns en del fula armbågar och
men det gillar vi inte lika mycket. Det ska ju vara de här
ja, exakt. Nej, men det är skillnad. Jag kan uppskatta en armbåge också. om man är på det humöret, men det är något speciellt med den här glidtacklingen som är helt, var det inte Charlie Adams som hade en på,
och han har haft några riktigt tuffa.
Vem var det i Spurs som han körde över? Var det
Bale?
Ja, det var Bale, ja, som han långtidsskadade med en riktig så här skogsuggarkörare. Han bara tog sats över halva planen. Och
jag tänker på en tackling som Gerard delade ut i ett derby. Jag tror det är på Goodison Park. Det här är många år sedan. Och det blir inte ens frispark. Jag tror det blir inkast på den. Men det är en otroligt hård tackling.
Ja, i början av hans karriär så fanns det ju några stycken faktiskt sådana riktiga.
Men jag kommer inte ihåg vad han hette, han i Everton som åkte
det
på
var,
den.
Det var länge sedan.
Ja, det
var
länge sedan.
Och han hette så mycket som, nu kommer jag ihåg vilken det är. Ganska centralt på planen.
Nej, det är ut mot sidlinjen.
Jaha, okej, okay, då är det inte samma, jag tänker. Han har i och för sig blivit utvisad. Det här blev han utvisad.
Okej, nej, det här blev han inte utvisad.
Men har ni tänkt på det ändå, alltså just kring tacklingar, hur man ofta benämner, ja, men som när man är stämplade Ederson i huvudet, hur man kan säga om en spelare att, ja, han är inte en sån.
Nej, just det. Det är klassisk i England. Det är verkligen klassisk i England.
Därför att de har ju såna också.
He's not a dirty player.
Ja, men precis. Han är inte en av dem.
Nej, men alltså, om Roy Keane sätter en fot i nyllet på någon så kan man vara rätt säker på att det finns ett visst mått av intent bakom. Det var liksom inte bara bollen han gick efter. Nej, men jag tänker på, alltså förra året, Ross Barkley på Jordan Henderson. Nu vart det ju liksom ingen allvarlig skada så här, men det är ju en fruktansvärt ful och hård satsning.
Jag tänker på Wilshere också när han bröt.
Just det.
Benet.
Vem var det som bröt benet på honom?
Det var ju, ja men gud. Det var ju
kämpa, Frida.
Då kommer jag inte ihåg.
Nej, jag minns inte heller. Du letar här efter Gerards tackling, säger jag, Kalle.
Ja, jag hittar den inte. Nej, men det irriterar mig, för den fanns på YouTube förut. Jag har kollat på den förut. Jag minns att den låg här förut, men hittar den inte nu. Det var ett derby mot Everton. Det var på Goodison Park. Och det var till höger ner i bildkant, närmast kameran.
Mm. Ja, han hade, jag vill minnas, det finns någon där domaren har ett runt kort. Kommer du ihåg de runda röda korten?
Nej, kommer jag inte ihåg.
Jag vet inte om det var någon enskild domare som hade det här bara, eller om det var en grej under någon säsong. Men det, det är en sån där YouTube-klipp som dyker upp. Ja, det kan vara den där Gerard mot Everton när han blev utvisad. Domaren har ett runt rött kort. Mycket märkligt.
Jaha.
Ja, det var en parentes. Där fick ni fler än fem tacklingar i alla fall. Tack för att ni har lyssnat. Tack Kalle, tack Frida för att ni kom hit. Vi är tillbaka om en vecka igen.